Jag var bjuden på en klassåterträff med min gamla högstadieklass för några år sedan. Vi skulle fira att det var 25 år sedan vi gick ut nian. Under de år som hade gått sedan högstadiet så hade jag nästan inte träffat någon från min gamla klass. Kanske hade något ansikte fladdrat förbi på Facebook. Men i stort sett så var det 25 år sedan som jag hade sett någon av mina gamla högstadiekompisar överhuvudtaget. Festen skulle vara i vår gamla skola. En av tjejerna i klassen hade blivit lärare och jobbade där. Vi skulle äta middag i vårt gamla klassrum som hade pyntats med giranger och två silverfärgade heliumballonger som formade sig till en nia och ett A. Jag var sen till festen och när jag kom så hade alla redan kramats färdigt och berättat vad de gjorde nu för tiden och hur många barn de hade och när de skilde sig senast. När jag klev in i klassrummet så hade de satt sig till bords. Det blev en av mitt livs märkligaste upplevelser. 28 ansikten från förr vände sig alla mot mig samtidigt. Och alla såg ut exakt som de gjorde när vi såg senast, juni 1987. Där var Johan med sin pushdakota och fjortismörse. Där var Jenny som förde en hopplös kamp mot sin akne. Där var Mackan med sin timotejdoftande lejonman av Van Halen-typ som fick tjejerna i Takano-overall att flockas. Att Johan nu hade ett fullvuxet skägg, att Jenny hade vunnit kampen mot sina finnar och att Mackans hårsvall hade tvingats till reträtt av en obeveklig flint, det var ingenting jag såg överhuvudtaget. Det var ett av de där ögonblicken i livet då man på riktigt överväger att gnugga sig i ögonen. Istället för att se ett gäng medelålders personer på fest så såg jag ett gäng niondeklassare som kämpade för sin plats i skolgårdens hierarki. För det var ju inte bara synintrycken som plockades fram ur livets arkiv. Vi mindes också vilka vi var och föll ledigt tillbaka i våra högstadieroller. Vem som skämtade, vem som skrattade, vem som frågade, vem som svarade, vem som tog plats, vem som gav plats. Jag och mina gamla klasskamrater umgicks hela kvällen. Det var trevligt. Kanske uppdaterade vi våra bilder av varandra, åtminstone lite grann. Men på tåget hem så kunde jag fortfarande bara se våra 15-åriga ansikten, höra våra 15-åriga röster och känna våra 15-åriga känslor. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om våra minnen. Vad vi gör med våra minnen och vad våra minnen gör med oss. Idag så ska vi prata om hur vi minns människor som funnits i våra liv men inte gör det längre. Om hur minnen av människor vi inte längre träffar fryser i tiden och blir eviga och oföränderliga. Men också hur vi faktiskt kan välja, lite grann, hur våra minnen ska se ut. Jag har åkt till ön Lilla Essingen i Stockholm. Jag ska träffa Julia, 31 år. Jag åker hiss väldigt många våningar och träffar Julia i hennes lilla lägenhet med utsikt över Essingeledens tunga motorvägstrafik. Vi ska prata om Julias barndomsminnen, som också är hennes mörkaste minnen. Vilket är ditt första minne? Är en fråga som åtminstone jag har svårt att svara på. Jag kommer inte ihåg, är ett jättedåligt svar, men förmodligen mitt mest ärliga. För Julia däremot är frågan, vilket är ditt första minne, tyvärr en alltför lätt fråga att svara på.
Mitt första minne, det är väldigt, väldigt starkt. Liksom, jag minns det jätteväl. Jag var 3. Och jag var på förskolan. Och pappa kom och hämtade mig. Och jag vägrade gå hem för jag la en pärlplatta som jag ville bli färdig med. Och sen ringde telefonen till liksom in i köket och han försvann. Och sen nästa minne är att vi är på väg hem. Liksom allt gick jättefort. Jag är på väg hem till våran gård. Och på något sätt kommer vi in i hallen. Och då är det som att jag minns allt uppifrån. Liksom. Som att jag var i taket, vilket är lite konstigt. Men då låg min bror på golvet i hallen och på mattan och var medvetslös. nästa minne är att vi var på sjukhuset i Umeå. Och då har läkarna stängt av hans livsuppehållande maskiner. Och jag minns att det blev liksom en diskussion med min stora syster om vem liksom som skulle få säga hej då sist av oss två. Och sen det tredje minns jag på begravningen. Och det här har jag hört från min pappa att det inte stämmer, men jag minns det väldigt väl. Så att, och det är att jag vill se honom en gång till. Men de har redan stängt kistan. Och liksom skruvat igen den. Så att jag fick inte se honom igen. Det är mina tre första minnen.
Julias allra första minnen är alltså att hennes bror Max dör och begravs. Julia är 3 år och Max är 7. Max blir sparkad i huvudet av en häst på gården där Julia och Max och deras familj bor. Han förklaras hjärndöd och lever i 3 dagar innan familjen bestämmer att låta Max resa vidare. När de flesta av oss har första minnen som handlar om korvgrillning eller badstränder eller sitta på pappas axlar, så består Julias första minnen av det värsta som kan hända. Att ens första minnen är så här traumatiska, vad gör det med själen, undrar jag.
Ja, alltså jag har haft perioder typ i tonåren ganska mycket som jag hade lite så här, vilken del av mig är jag och vilken del av mig är liksom traumat. Att så här, jag tänkte mycket på vem hade jag varit om det här inte hade hänt. Det var jättejobbigt i tonåren.
Men kände du att de här minnena gjorde dig till någon som du ville vara, eller?
Men lite grann kanske, eller liksom att jag kunde vara liksom ganska ängslig och orolig och försiktig. Och att jag hade mycket panikångest när jag var liten och trodde att alla hade så. För att jag inte visste något annat. Och det upptäckte jag inte förrän jag var typ 19, att så här, alla har inte det. Och det tog ganska liksom hårt på mig också, att så här, jag har levt så här hela mitt liv, att så här, jag har haft panikattacker och inte fattat att så här, det inte behöver vara så. Och det var lite jobbigt när jag insåg där när jag var runt 19, att så här, jag hade kanske kunnat vara utan det.
Men att du har haft perioder i livet då du har mått dåligt på grund av de här minnena, har det gjort att du har försökt tränga bort dem? Att du har försökt att ominnas dem, så att säga?
Jag pratade inte så mycket om dem. Också för att det också var liksom mina enda minnen om min bror är att han dör. Liksom. Det var väldigt jobbigt att så här, jag inte hade minnen av vår relation eller hur han var när han levde, utan att så här, det enda jag minns är att han dör. Ja.
Har du försökt att om man tänker så här, att hjärnan är ett fotoalbum och du har 3 bilder på din bror och alla 3 har med hans död att göra, har du försökt samla in andra bilder från andra människor? Har du liksom försökt komplettera de här tragiska minnena med ljusare?
Ja, det har jag. Men det har också varit lite svårt att liksom skapa minnen. Men det är vissa grejer som jag har valt att ta till mig. Att liksom tillåta mig själv att så här, det här kan få vara mitt minne av honom. Han brukade tydligen skydda mig på förskolan från en stor och elak kille. och som brukade liksom jävlas med mig. Och då bestämde jag bara mig för att säga, men det här kan få vara mitt minne också, så att jag kan få ha någonting annat än hans död.
Mm. Det tycker jag är jätteintressant, att du försöker snickra om din minnesbank lite grann. Mm. Jag tänker att så gör vi, många av oss. Vi gillar att ha härliga minnen, och så blir de lite härligare än de egentligen var. Och också, tänk också här, kvantitet. Alltså, man kan komma ihåg att man var på Gotland varenda sommar när man var liten. Och det var så härligt. Och så kollar man med morsan, så var vi bara där två gånger. Och det var en gång så regnade det hela tiden, och en annan gång bråkade vi. Men det har liksom min minnesbank bara valt att ignorera. Och plussat på och dragit ifrån och lagt till. Tills minnet är som minnet vill vara. Känner du igen det?
Ja, men det gör jag. Jag minns också att det var väldigt tydligt en gång att jag bestämde mig. Alltså aktivt också att säga, nu ska jag lägga till lite minnen som är lite trevligare. De berättar mycket om liksom det här på, ja, att han tog hand om mig mycket. Jag kan välja bara att säga, ja, det är mitt minne nu.
Minnen är så, man borde vara lite mer respektlös mot sina minnen. Och bara så här, du finns för att jag ska må bra.
Mm.
Se till att vara på det sättet nu.
Mm.
Ditt jävla minne.
Bärnsten är gammal kåda som stelnade för flera hundra miljoner år sedan. Ibland har det råkat fastna en liten insekt, kanske en mygga, inuti bärnstenen. En mygga som ser exakt likadan ut som när den dog. Ett förevigat dödsögonblick. Jag tänker på Julias minne av sin brors död som en bärnsten. En bärnsten som Julia gärna bär, men som hon skulle vilja komplettera med andra bärnstenar, med andra ljusare ögonblick, som inte handlar om Max död. Där myggan inuti bärnstenen fortfarande lever. Men sådana bärnstenar finns inte. Då gör Julia en sån. En egen bärnsten med andra, ljusare minnen. Det är ingen riktig bärnsten, det vet Julia. Men det gör inget, för den är fin ändå. Och det syns ingen skillnad. Och så finns det ju fotoalbum också. För Julia har foton alltid varit viktiga för att minnas Max.
Alltså när jag var mindre, då hade jag alltid liksom ett så gammalt skolfoto på Max hemma. Men sen när jag blev lite äldre så har jag börjat leta fram foton på oss tillsammans. Alltså det är på mig.
Ska jag komma över till din sida så kan vi kolla. Kan vi kolla samtidigt. Här är ni, det är du och Max i en säng.
Mm.
Max har en ljusblå pyjamas och du har en massa kossedjur, eller vad är det? Jag måste ta glasögon.
Det är örngottan som har en massa.
Jaha, okej, okay, nu ser jag.
En kalanka.
Det är seriefiguren Dennis.
Ja. Och vad heter han?
Joakim von Anka.
Exakt. Mm. Där inne i hans rum.
Förstår. Fint.
Ja.
Här är en annan bild. När Max, är det? Ja. Närmast kameran?
Nej, det är min stora syster.
Ja, okay.
Där är Max.
Där är Max.
Mm. Där är jag mycket, mycket mindre.
Mm. Då är du bara en bebis.
Ja.
Mm. Så läser ni boken Blomsterfesten i teppan.
Ja.
Av Elsa Beskow.
Jajamän. Men det här är en av mina favoritbilder. När jag liksom står och, vi har väl badat antar jag, och jag står liksom och håller en handduk runt honom och är pitte pitte liten och han liksom jag har liksom målat upp en bild av att så här, där vill jag ge tillbaka lite, att han alltid tog hand om mig.
Var är det någonstans? Det som var någon sommarstöd eller?
Alltså jag tror att det här är nere på stranden nedanför där vi växte upp. Men jag är lite osäker faktiskt.
Men ni har badat, det ser man ju.
Exakt.
Ni är nakna och har vatten i håret.
Ja.
Men jag kommer tillbaka till den här bilden som du har haft hela livet vid din säng. Hur är det liksom? Det här kortet, det ser exakt likadant ut som när det togs. Han åldras ju inte.
Nej.
Hur är det när allt annat förändras utom han? Eller förändras han också?
Nej, det är som att han liksom har fastnat i tiden. 7 år för evigt liksom. Och det är liksom det som får leva kvar sen i minnet hos alla. Ja, han älskade fotboll och lasagne. Då är det det som liksom får vara kvar.
Barn har så dålig smak.
Ja.
Kan det bli ett problem vid begravningen, tänker
jag. Ja, det kan det bli.
Vad var det för musik?
Ja, hans... Alltså den som liksom då är hans låt, det är ju När vi gräver guld.
Såklart.
Ja. Så den får ju liksom representera hela honom på något sätt. Ja. Ibland tänker jag ju på honom som en lillebror nu. För att jag blir äldre men inte han. Men så kommer jag tillbaka till de tankarna att så här, hur det hade varit om han levde fortfarande. Så här, 4 år äldre än mig. Vad hade vi haft för relation i tonåren? Att jag liksom också tänker tillbaka lite på det. Men det är svårt för att jag kommer ju ofta tillbaka till honom som 7-åring.
Hur starka känslor känner du? Är det någon skillnad nu när du är vuxen jämfört med när du var liten?
Nu känner jag mer att jag önskar att jag hade haft mer tid med honom. Mer minnen. Men och det tar liksom inte slut heller. Det går inte över. För det är liksom... Det är inte bara... 7-åringen som jag sörjer liksom. Utan för varje år så blir det som en ny... sorg liksom. Att... Nu hade han varit 35. Och... Det blir ny sorg att tänka på det. Hur det hade varit.
Max kommer alltid att vara 7 år. James Dean kommer alltid att vara 24. Och mina högstadiekompisar kommer för mig alltid att vara 15. Precis som jag alltid kommer att vara 15 för dem. Vi är ju inte döda, men vi existerar nu för tiden mest i varandras minnen, som frusna ögonblick. Det finns en till tragedi i Julias familj. En Kalle, en bror som dog innan både Max och Julia var födda. Jag frågar Julia hur hon har känt kring Kalles död, som skedde innan Julia fanns.
Det blir ju en annan relation. Jag har bevis på liksom att jag har träffat Max, jag har foton. Medans Kalle träffade jag aldrig. Det känns som att jag liksom ibland inte har rätt att så, vad ska man säga, claima honom som min. Eller vad man ska säga, som min bror. För att jag aldrig fick träffa honom. Och
Men har du känt... så här, du får två alternativ. A. Gud vad skönt att jag inte behöver känna samma stora sorg över honom. Vad skönt att han... Ja, skönt, men... skönt för mig att han dog innan jag fanns. För då slipper jag dela så mycket med det. Eller B-alternativet. Vad tråkigt att han dog innan jag fick träffa honom. Det hade varit så härligt att bara få ta några minnen av honom på riktigt.
Jag tror jag har känt mest B. Väldigt mycket... att jag önskar att jag hade haft minnen. Men... det är kanske enklare att hantera, alltså om man tänker rent psykologiskt för hjärnan, liksom att hantera en förlust som är att aldrig ha träffat någon. Ja.
Det här med att du har två familjemedlemmar som bara finns i minnet, gör det att du har tänkt mer på det här med minnen och vad man minns och varför och så vidare?
Ibland tänker jag på att så här, jag minns inte så himla mycket mer från min uppväxt. Alltså från min barndom och så. Så vardagsgrejer eller liksom... om jag var på Gotland på somrarna eller inte. Utan det är liksom... ofta när jag tänker på barndom, då är det det här. Liksom.
Mm.
Och... ja.
Men är det så att du kan vara arg på de här gigantiska minnena som du har...
inte längre. Men jag var nog ganska arg när jag var lite yngre. Jag tänker mycket, lite själviskt. Vem hade jag varit? Inte bara genom liksom vem hade jag varit utan traumat? Egentligen både traumat som jag upplevde, men också liksom att födas in i en familj i sorg och liksom sådär. Men också väldigt, väldigt mycket såhär. Vad hade vi haft för relation? Hur är det att ha en storebror eller två storebröder liksom?
Mm.
Ja.
Är de här fotorna som ligger här på bordet, är det första du skulle rädda om du brann?
Ja. Ja, det tror jag. Det blir på något sätt ett bevis på att saker som familjen berättar, att så här, de säger att han var väldigt stolt över mig liksom. Och... ja, det känns som att de här bilderna lite grann kan bekräfta det.
Mm. Och det här då, nu sitter ni i badkarren.
Ja.
Och ni har målat er.
Jag tror att det menar att vi ska se ut som clowner, men jag vet inte. Vi är liksom prickiga i ansiktet.
Mm. Med röda näsor.
Mm.
Mm.
Ja.
Är foton också ett sätt, har du liksom, när du ser det fotot av er i badkaret när ni har röda näsor, blir det ett minne då?
Nej. Faktiskt inte. Eller?
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Jag heter Uje Brandelius. Producent var Emmy Bergqvist och programmet gjordes av produktionsbolaget Munk Studios.